Du lytter til P1.
Sist uke var jeg i Stavanger for å feire at Stavanger katedralskole fylte 200 år, og det min gamle skole. Det var feiring 3 dager til endes, og jeg hadde en stor glede av å snakke med og for flere av elevene. Ja, om hva skolen betød, om ytringsfrihet, om saker man tenker på. Og etter en slik seanse kom en av elevene bort og ville snakke. Han fortalte at han kom til Norge fra Bosnia da han var barn. Og vi to snakket om sinne og om en generasjon som på mange måter sviktet, men så fortalte han at han ønsker å utdanne seg til klinisk psykolog fordi han ser så mange rundt seg som sliter, og han har lyst til å bidra. Men så sa han, når jeg forteller det, så spør folk, har du ikke noe annet du vil finne på? Og så la han til, hva er det med min generasjon som ikke ønsker å hjelpe andre rundt oss, men heller hjelpe oss selv?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Denne uken så er det verdensdag for psykisk helse, og vi omringer av historier om hvor ille det står til, og særlig den unge generasjonen, og jeg tenkte på denne gutten. Og i mitt indre så takket jeg han for at det er noen som heller vil løfte enn å bli løftet.
Du fikk et håp om fremtiden, kanskje?
Ja, jeg gjorde faktisk
det. Håp om livet.
Ja.
Men du ser jo samtidig at han er undtagelsen. Mm-hmm. Altså at den generation er selvoptaget og uinteresseret i fællesskaberne og andre mennesker.
Det var det han på en måte sa, ja.
Ja.
Det är så ledsamt att höra, men jag skulle inte säga emot honom. Det är mycket möjligt att han har rätt. Jag tänker på det här med psykisk ohälsa. Den här veckan i Sverige så har Liberalerna, som ju är ett regeringsparti, de har föreslagit en skatt på sociala medier som där pengarna då ska gå till psykisk ohälsa bland unga människor och barn därför att man menar sociala medier sabbar barns psyke. Mm. Jag säger inte att jag tycker att det här är en bra idé, men frågan är ju helt uppenbart akut vad gäller barns psykiska ohälsa, om man ska tro debatten i alla fall.
Ja, och jag tror fremdeles att covid har spelat också en väldigt stor roll i tillägg till sociala medier, som en sa, TikTok är som en slags visuell kokain. men det att så många satt inne, jag mötte också en mor som fortalte att det som var hennes son där covid startade gick in på sitt rum i den perioden, har inte kommit ut igen och är nu en dotter.
Mm.
Ja. Og den fortvilelsen som det var i henne som mor.
Ja, altså jeg må sige, jeg forstår og tilslutter mig det, I siger begge to, men jeg må samtidig sige, at jeg er jo ret begejstret for den her nye generation, som er mere interesseret i de nære forhold, altså i familie og venner og så videre, ikke? Fordi det, altså vi har jo haft rigeligt med filantropiske mennesker, som ville frelse verden i løbet af det sidste årti, ikke?
Fast, ja, det är så ledsamt om det måste vara antingen eller, för att jag tänker att vi behöver ha en generation unga som försöker förändra världen och ta strid, för att annars är det ju bara de som äger alla resurser som kommer att bestämma hur den här världen ska se ut. Det är så mycket som händer som vi inte har kontroll över, och jag undrar om den här extremt starka tekniken som vi alla är fast i, ifall den gör oss uppgivna och tänker att det är ingen idé att förändra någonting. Och då går man in i den lilla världen bara, för att det är det enda man kan ha kontroll över kanske, eller påverka.
Ja, alltså när man laver de här undersökelser i förhållande till skolevalgen för exempel i Danmark, så ser man ju att de unges värdier har skiftat från fokus på klima till fokus på familjen.
Ja, men de skifter också till andra ting. Det går till höger av andra grunder än bara familjenära värdier, tror jag.
Ja, det tror nog jag också. Jag skulle väl inte hålla med om att jag tycker att det är bra att man struntar i klimatfrågan för att hellre bara ägna sig åt sina vänner eller sin familj. Min poäng här är att man måste hålla igång båda. För att familjen och vännerna och den lilla världen är helt beroende av den stora världen. Och om vi i den lilla världen inte ska påverka den stora världen, så har vi ingen chans att påverka våra liv i slutändan. Premisserna för hur vi ska leva.
Men likevel så hade jag ett håp, du hade helt rätt också. Da jeg hadde den samtalen etterpå, det var flere elever som kom bort og ville fortsette samtalen som vi hadde hatt på en scene. Og det som slår meg gang på gang, dette er også en generasjon som de har ikke så lyst til å bare sitte og bli snakket til. De vil på en måte også delta i den samtalen.
Ja, hva vil du?
Og det synes jeg jo er helt fantastisk.
Jamen altså, jeg har en enorm tillid til den generation, som min ældste datter tilhører. Jeg synes, de er fantastiske, altså. Helt ekstraordinært, vidunderlige.
Samtidig så ønsker jeg gjerne at han, gutten, som jeg fortalte om, får en støtte for at han ønsker å bidra til samfunnet og til de rundt seg.
Gud, ja.
Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkessons vetebrødsdager ble gjerne ikke det han hadde tenkt seg.
Her syns Jimmy Åkesson tillsammans med gängtoppen Robert Hedarv. Hedarv som har en bakgrund i Bandidos och som numera har en ledande roll i MC-gänget Comanches var gäst på Åkessons bröllop, och Aftonbladet har också kunnat avslöja att han under flera år bjudits in till SD-ledarens privata fester.
Robert Hedarv, president i MC-klubben Comanches, en rocker som dere kaller det i Danmark, han koste seg der.
Koste?
Og det ble tatt med, ja, han hygget seg.
Han hygget seg.
Hygget seg.
Hygget seg. Så en rocker hygget seg til Jimmy Åkessons bryllup.
Yes.
Roade seg. Ja.
Ja. Og dette er kanskje den største skandalen Åkesson har vært i også. Saken ruller videre nå, og kan han komme til å overleve dette?
Ja, jag skulle säga att det här är den största skandalen som har drabbat Jimmie Åkesson personligen som partiledare snart i 20 år. Alltså det har ju alltid varit skandaler kring Sverigedemokraterna. Ja. Den här gången så drabbar det honom personligen. Han har alltså haft ett bröllop för 500 personer. Mm. Och där har det visat sig vara en högt uppsatt person i den här, för mig helt okänd MC-klubb. Comanches, men den är större i Danmark. Mm. Där tillhör de en av de största den här MC-klubbarna med också då som har knutit till gängkriminalitet. Och då är frågan, kommer han att överleva det här? Och det är stark kritik mot det här naturligtvis. Jag har sett en, alltså vita gängkriminella, det är okej. Okay. Det är om de är muslimer som man ska ta oss från dem. Det här undergräver trovärdigheten för regeringen i deras kamp mot kriminaliteten. Jimmie Åkesson utsätter sig för att bli en säkerhetsrisk eftersom han kan bli utpressad och så vidare. Men det som har hänt nu de senaste dagarna är att man säger att det är andras fel. Jimmie Åkesson visste inte vad han gjorde. Trots han säger själv att jag kände inte den här personen, men det visar sig att de har umgåtts mycket mer än han påstår. Men nu istället så punktmarkerar man en av hans närmsta genom alla år, Mattias Karlsson, och säger att han borde ha sagt någonting. Så det verkar som att Jimmie Åkesson kommer att klara sig igen. Mm. Ska jag bara säga så att, för att vara saklig här, tänker jag, att Robert Hedman, presidenten alltså i den här Comanche som var på bröllopet, han är inte dömd för någonting som är gängrelaterat. Det är bara för protokollets skull. Mm.
Men måske er jeg komplett idiot, men kan I ikke lige forklare mig problemet her? Altså man har en leder af en rockerklub eller motorcykelklub, som ikke er dømt for noget som helst, som har været til Jimmy Åkessons bryllup, som en ud af 500 gæster. De har en relation, har set hinanden nogle gange, men rockerlederen siger selv, at det ikke er nogen nær relation, ikke? Ligesom Jimmy Åkesson også siger. Hvad er det egentlige problem her? Altså, hvad er det ligesom sagen går ud på?
Dette er en partileder av det partiet som har vært mest ute og virkelig skal være tough on crime.
Ja. Men han er jo ikke kriminell, som jeg forstår det.
Comanches er en kriminell motorcykelgjeng, som jeg sier. Altså, de er innblandet i noen av de aller verste drapene, for eksempel, i Danmark.
Okay.
Det er en av de største bande. Det er ikke foreløpig en åpen krig.
Men
det er også sånn at flere av de som var i Jimmy Åkesson sitt bryllup har fått et hedersmerke fra Hells Angels.
Okay.
Det betyder att du är lojal mot Hells Angels.
Mm. Okay.
Jag vet inte om det var flera på bröllopet, men Jimmy Åkesson har en vänkrets där sådana figurer ingår. Och det är det här som är det helt nya. Och den här Comanches som alltså är stora i Danmark har nu etablerat sig i Sverige. Och vad betyder det då? Och frågan är ju så här. Kan man vara tough on crime som Sverigedemokraterna? Det är deras USP. Om det bara handlar om invandrarrelaterad kriminalitet. Nu är det här vita människor. Och då är min fråga rätt ut i det blå. Är det så att Sverigedemokraternas väljare gillar den här sortens motorcykelklubbar? Alltså, tycker man att de är okej för att de är vita och de är manliga? Och de så här? Eller tycker man att det här är helt fel? Och ja, tycker man att det är helt fel så får ju han enorma trovärdighetsproblem, eller borde han ha ändå, att stå och prata om att alla andra är så mjuka när det gäller att ta tag i gängkriminaliteten. Om man själv liksom har det här i umgängeskretsen. Och jag tycker också att den här säkerhetsaspekten, den kan man inte vifta bort faktiskt.
Nej, men det är ju helt tydeligt en historie, der skal frem, ikke? Altså helt sikkert. Og så er det jo, fordi han sidder jo i en position, hvor han sådan set kun er ansvarlig over for sine vælgere, Jimmy Åkesson, ikke? Og derfor er det jo afsindig interessant, hvad de sverigedemokratiske vælgere siger til det her, hvordan de reagerer. Altså, vi har i Danmark haft en sag med Henrik Sass Larsen, en prominent socialdemokrat, som ikke blev sikkerhedsgodkendt til at blive finansminister i 2011. Og det var, fordi han havde en nær relation til en banditers rocker, Torben Olsen Jensen hedder han. Ikke? Det er jo så sikkerhedstjenesten, altså politiet, der går ind og vurderer, om der er en sikkerhedstrussel, ikke, mod denne minister, og dermed mod regeringen, og dermed mod det parlamentariske system. Ikke?
Ja.
Og hvis Jimmy Åkesson var minister, så ville det jo være en helt anden situation, end det er nu. Fordi lige nu står han jo kun til ansvar over for sine vælgere.
Låt sige, vi struntar i gæstlistan, men her har vi en partiledare, som har gift sig, et stort bröllop, og medierna springer dit som flugor till en sockerbit, som vilket kändisbröllop som helst. Då finns det en kritik mot det här. Ska medierna intimisera sig så mycket med en partiledare och ge partiledaren vad som hade kunnat bli väldigt mycket goodwill? Eller är det helt rätt att bevaka det här därför att det ligger i allmänhetens intresse att en partiledare gifter sig?
I denne saken så havner jeg på det sidste.
Ja, jeg gjør noe også.
Jeg synes at Jimmy Åkessons gjestliste har allmennhetens interesse av mange grunner. Det var jo nordmenn der også, for eksempel. Altså, jeg vet strunt i gjestlisten, men det var jo det som var det interessante i dekningen. Og det var det jo Expressen sin dekning, sant, som viste dette. Men den andre dekningen som er sånn, vi tar bilder på trappen, og her kysser de, og sånn live dekning minutt for minutt, det synes jeg er helt fullstendig uinteressant. Ja, det må jo ligge noe journalistisk i det, som gjør at jeg tenker at jeg som faktisk borger trenger å vite dette.
Ja. Da du stillede spørgsmålet, Åsa, så grinte jeg, fordi på dansk siger man ikke som fluer om en sukkerbit eller sukkerknald, men man siger som fluer om en lort.
Danmark.
Ja. Og det havde jo været en anderledes beskrivelse af Jimmy Åkesson og hans bryllup, hvis du havde sagt sådan.
Det næste, ikke? Det
Men kan jeg få lov til at ri en kjepphest, som jeg ved ikke er så populær, og som jeg bare har behov for at slenge ud her?
Absolut.
Jeg har sagt det før, og jeg mener det. I min verden kronprinsesse Mette Marits sønn, Marius Høyby, som altså også har tatt mot Hells Angels inne på Skaugum, ifølge pressen.
Hva Skaugum?
Der, der kronprinspar bor. Altså det hjemme til kronprinsparet, der har han tatt imot Hells Angels. Jeg mener at han... De gjengkriminelle 14-åringene som vi har nå sett i Danmark, og han som nå altså Danmark kaller for torturrockeren, Fazer Abra Raja fra dokumentarserien Den sorte svane, jeg mener de, Marius Høyby og disse andre, er del av samme problem, og de er ansvarlige for det samme, altså undergrave samfunnet. Og det samme er advokat Nikolai Dyr, som var også fra Sorte Svane, eller revisorene som nå som har blåstemplet denne mafia-virksomheten til Fazer i millionklassen. Fazer, som vi kanskje husker, som er denne såkalte torturrockeren, han er nå i retten i Danmark, men det er en dommer ved retten i Glostrup som har nedlagt forbud mot å nevne navn på disse revisorene, som altså har blåstemplet all den kriminelle mafia-virksomheten over lang tid. Og det er et eller annet her med at vi snakker om de gjengkriminelle, vi snakker om jordgubben og den kurdiske reven og alle de innvandrerguttene som reiser til København for å drepe. Men vi vil ikke snakke om at Marius Høyby og disse revisorene og advokater og hele pakken, eller Comanches, eller hvite ledere av rockeklubbene. Vi sier at det er to forskjellige ting, og det irriterer meg faktisk.
Visst.
Veldig. Vi snakker om at vi skal være tøffe, tough on crime, men det gjelder bare disse, ja, det gjelder den kurdiske reven, liksom, eller shottas, eller hva det nå heter, alt sammen.
Ja, ja, altså absolut. Altså samfundsundergravende aktivitet er det, ikke? Det er samfundsundergravende aktivitet, uanset hvem der udfører den. Det der, ja. Det der absolut, altså...
Så de at disse revisorene ikke skal ha navnet sitt der. Jeg vil vite hvem de revisorene er, og det tipper jeg også at ganske mange av deres kunder ønsker å vite. At her sitter revisorer som ser gjennom det som helt åpenbart er, er svindel.
Helt sikkert.
Og mafiavirksomhet, og så sier de, nei, men her har vi skrevet under, dette er bra regnskap.
Ja, men der er jo, altså hvis vi skal imødekomme et bestemt perspektiv, Hilde, så er der jo den holdning nogle steder, at vores kriminelle er trods alt vores kriminelle.
Ja.
Altså de, jo, men de andre, de kan jo komme med sekundære dagsordner, altså blive trojanske heste for religiøs infiltration, for eksempel. Ikke?
Og det
synspunkt kan jo også være et rimeligt synspunkt. I nogle tilfælde.
Ja. Men ja, altså jeg ser ikke en stor forskel, og jeg tænker også, altså jeg sniffer du kokain på fest, så er du også en del af dette. Undskyld. Jeg ved, at det bliver en super moralist i de spørgsmål.
Ja, men det bliver jo også, når det gælder det der.
Du lytter på norsken, svensken og dansken.
Da vi spilte inn siste uke, så hadde det akkurat blitt kastet håndgranat mot den israelske ambassaden i København. Og rett før så hadde det vært skuddløsning mot ambassaden i Stockholm, og det var kun få dager igjen til 7. oktober, ettårsdagen for terroren i Israel, som altså førte til verdens verste gjengjeldelsesaksjon over et år. Det blir raskt klart at det svenske Foxtrot står bak, og ifølge Kristelig Dagblad så sier en svensk spionsjef at Iran kan ha hatt en rolle. Altså at det er forbindelser mellom Foxtrot og Iran, og der er vi jo inne på denne trojanske hesten Hassan. At vi har folk inne i vårt samfunn som er her, som er på oppdrag fra andre makter som vi faktisk nå er i en slags konflikt med, kan man sige.
Ja, ja, helt sikkert. Altså, jeg synes det er sindssygt nok, ikke? Vi talte tidligere i dag om de her to svenske figurer, altså de her bandeledere, ikke? Jordbæret og den kurdiske rev. Begge de to personer har jo stærke relationer til Iran. Den ene bor lige nu beskyttet i Iran. Den anden har været stoppet af politiet og arresteret, anholdt og sat i fængsel, men sluppet fri, ikke? Og er nu bosat i Tyrkiet, ikke? De her to personer, kan man med lethed sige, er dybt afhængige af det iranske regime, ikke? Mm-hmm. Og den ene af dem især, ikke, er under mistanke for at være involveret i de her angreb på den israelske ambassade, ikke? Altså ham, der hedder Rawan Majid, eller den kurdiske rev, ikke, som han bliver kaldt. Det er jo sindssygt, altså.
Vi har pratat om det förut och hur farligt det är om man juridiskt sett stämplar mer och mer som terrorism. Att det finns en skillnad mellan våld som riktar sig mot andra gängkriminella till exempel och våld som riktar sig mot staten i syfte att påverka politiken. Det senare är ju terrorism. Här är det en hybrid. Det är gängkriminella som utför någon sorts terrorhandling. Att man kan beställa liksom den här typen av brott ungefär som man beställer en pizza eller köper sig en städerska eller någon som rydder upp. Det är ju jätteläskigt, tycker jag. Alltså, vi har ju aldrig tidigare haft en sån koppling förut som i det här fallet.
Nej, men
en skurkstat, gängkriminella, attackerar israeliska ambassaden.
Helt sikkert.
Det er
altså,
helt sjukt, faktisk.
Spørgsmålet, altså, jeg vil jo definere det her uden at tøve som et terrorangreb, hvis det er Iran, der står bag, altså et terrorangreb fra staten Iran, ikke, mod Israels repræsentationer i Sverige og Danmark, ikke? Altså, så absolut, ikke? Men når man så hyrer folk, som egentlig ikke er politisk eller religiøst motiveret, men alene gør det her for penge, er de så ikke terrorister, hvis de udfører en terrorhandling på vegne af en stat, der
absolut
ønsker, at dette er?
Ja. Ja. Vi er helt overens.
Og derfor skal de jo også dømmes under, eller anklages under terror.
Min poeng her er, at i alle fall i Sverige, så utvidger man terroristlagstiftningen til at gælde mycket mere, end det var tidigare. Vi har ju pratat om Storbritannien där man vill liksom förslaget terroristklassa misogyna åsikter till exempel. Ja, då har det ju liksom spårat ur. I det här fallet så är det ju glasklart. Alltså, finns en sån koppling så är det som sagt något helt nytt.
Yeah. Hanif Bali, moderatorn och politiker Rosa, han vill ha den kurdiske reven likviderat. Har han sagt.
Altså, det bliver I simpelthen nødt til at forklare. Det er en svensk parlamentariker.
Han Bali sig tidigare i riksdagen för Moderaterna.
Alltså, det är ju inte en moderat uttalelse, det här kan man säga, att man liksom vill likvidera en bandeleder, fordi han menar det bokstavligt.
Jag är inte för den sortens dödsstraff.
Nej.
Jag tycker det är medeltida. Gammaldags. Jag skulle hellre se de såna här personer bakom lås och bom.
Alltså, jag läste ju också den artikel, Hilde, som du sände. Jag är lite chockerad över att det inte är någon reaktion på den här uttalelse. Alltså, journalisten, der skriver artiklen, den redaktör, der har redigeret artiklen, den avis, der vælger att publicera det här, alltså fullständigt okritisk bara vidareförmedlar de här ord om att staten Sverige borde ta sted till Iran og Tyrkiet, og så likviderer de her bandechefer, bandeledere.
Jeg skäms når du siger det, Hassan, for jeg har ikke heller reageret. Jeg har ikke heller skrevet
noget. Det er lidt specielt, at du ikke reagerer på det.
Det er ligesom Hilde fra Norge, som viskar i vårt øre, at det her kanskje man skal reagere på. Ja,
jeg har følelse, at alt kan gå i Sverige akkurat nu.
Altså, Sverige har simpelthen indført statslikvideringer nu, altså af kriminelle ledere. Det er meget interessant.
Men Hassan, kan vi ikke være overens om, at den her här idén som du ganska ofta kommer med, att i Sverige får man inte säga någonting. Kan vi vara överens om att i Sverige kan man säga allt nu?
Ja, alltså, ja, ja. Ja, alltså, du kan ju säga allt i Sverige hvis det rätter sig mot individer, ikke? Men inte kollektiver. Alltså, så det vill säga, du kan också likvidera ett individ, du må bara inte likvidera ett kollektiv i Sverige.
Det tror jag.
Men
tror jag nog är ganska bra att man inte likviderar hela kollektiv.
Det ser ut som revolutionen där också. Ja,
men jag syns det är mycket intressant med de här två svenskar som har blivit anholdt i Danmark och nu anklagad efter terrorparagrafen, ikke, för angreppet mot den israeliska ambassaden. Alltså den ena har oprindelse i Eritrea och den andra är alltså svensk, ikke? Går jag ut fra. Och de två här har ingen relation eller intresse för konflikten i Mellemøsten. De är inte affilierade med Hamas, eller de har aldrig någonsin givet uttryck för något religiöst tillhörsförhåll som vill kunna motivera det här. Alltså den
det är pengar.
Ja, penge. Det är simpelthen penge. Ja.
Och det gör mig faktiskt ganska skrämt att det är folk som nu är villiga att göra vad som helst för pengar, hvis Iran eller eventuellt Ryssland nu skulle komma och säga som vi trenger en liten gäng här till att rydda upp.
Ja.
Står de parat? Det är också en rättssak i Norge med svenska gängkriminella akkurat nu ifrån Shottaz. Som sitter fängslad, som har där det blev vist chatter där de har snackat om hur lätt det är att komma till Norge och bara ta liv av någon för någon laken.
Men jag tänker också, Hilde, att efterrättningstjänsterna må vara i panik lige nu, för de har ju tidigare kunnat pinpointa terrorister med hjälp av deras hållningar och synspunkter. Yes. Ja. Det kan man så inte nu.
Nej, altså, kan ikke, ja.
Nu er det simpelthen 100.000 svenske kroner, som kan motivere folk til at begå et terrorangreb.
Vi må over i hiss og diss nå. Hiss er også et svensk uttrykk. Hiss er det selvfølgelig som en hisse, som man løfter opp, og diss, det sier seg selv. Vad är din hiss och diss, Hassan?
Ja, min hiss går till Dansk Arkitekturcenter, DAC, som har en del av en byggning i det centrale København. DOCS heter den byggning, och herinde der sätter de så utställningar och andra aktiviteter upp som ett publikum kan komma och se. Och de har lige nu en utställning som heter Vandet kommer, som handler om fremtiden for blandt andet København, men store dele af Danmark, som jo ligger meget lavt i forhold til de stigende vandstand. Den her udstilling er så fantastisk lavet, fordi den både er melankolsk over den fortid, som vi taber lige nu, fordi vandstandene stiger, men så er den også enormt positiv og hvad kan man sige, pragmatisk indstillet i forhold til den fremtid, som vi skal have til at fungere. Min uges dis går til de her rige danske familier, som har privatfly, som de flyver rundt i, blandt andet til Mallorca, hvor Dyne Larsens aftagere har sommerhus, samtidig med, at de her virksomheder formulerer sådan her: vi har sat mål for at reducere virksomhedens påvirkning af klimaforandringer, at blive mere effektiv, skifte til vedvarende energi, udfase fossile brændsler er nøglen til vores indsats for at reducere drivhusgasser osv. Dis til de danske familier med Jysk familien som eksempel i dag.
Og så.
Ja, veckans hiss för mig, det är det här regnet som strilar ner utanför mitt fönster. Det har regnat timme efter timme i Stockholm. Jag älskar de fyra årstiderna. Det ger hopp om livet, för man vet att snart kommer en ny årstid. Och livet blir på något sätt längre, mer spännande, tänker jag. Och de här vackra träden som nu börjar skifta i gult och rött, ska tappa sina löv. Sen kommer snön och sen spricker de upp igen. Det är livet verkligen. Veckans diss går till Chat Control 2. I våras så ville ju EU driva igenom en massavlyssning av alla medborgares mobiltelefoner. Jag vet inte om ni minns det. Mm. Argumentet då var att man måste ha försäkringar mot barnpornografi. Det röstades ner. Nu har justitieutskottet i Sveriges riksdag då röstat igenom lagförslaget igen. Lite förändrat. För mig så är det här ett nytt DDR. Man avlyssnar, man kontrollerar, övervakar. Men det är också ett farligt verktyg därför att vi blir så sårbara för Iran och Kina och den här typen av jättar som kan liksom infiltrera det här. Det var min diss. Hilde, du då?
Min hiss går til dansk pille, som nå blitt utviklet. Altså, disse slanke sprøytene og sånn har jeg ikke hatt så stor behov for, men her er det altså noen som har utviklet ved Institutt for Aarhus Universitet en pille som simulerer at du har trent. Altså, kroppen tror at du har løpt 10 kilometer på høyt tempo på tom mage.
Legg av, det der er jo for meg.
Ja, det var...
Det var min diss också den här veckan.
Ja. Diss är kanske lite grann längre än vanlig, men vi må få detta ut i en panskandinavisk familjeterapi. Norge ligger i skuddlinjen, skrev jurist och folkrättsexpert Cecilie Hellestveit i Befalets fellesorganisations nettmagasin nyligen. Hun skriver om maritim upprustning i bland annat Kina och Ryssland. Alltså havene blir viktigare och Norges kust är ju som en stor naken mage, har jag tänkt. Vi blottar oss mot världen med den kysten. Men vad gör Norge? Jo, vi vill testa ut Elon Musks Starlink ifølge Forsvarets forum. Alltså mannen som är den kanske minst pålitlig i verden i øyeblikket, han ska vi lägga vår lit till. Och så läser jag att Rederiforbundets nye chef Knut Arild Hareide säger han är tidigare politiker, han säger nu kan jag ändligen mena något igen. Och vad menar han? Jo, han menar att norska redare nu är helt avhängiga av Kina för att bygga skipen våra. Så får han spørsmål rent geopolitiskt, kan inte det vara helt uproblematiskt att bygga skip i Kina? Så svarar Knut Arild Hareide: "Jag ser det, men ska vi lösa klimatkrisen är det ingen alternativer och det må vi förhålla oss till." Ingen har plukket det opp. Jeg håper noen filleriste Knut Arild Hareide for dette.
Hiss og diss.
Ok, Katrine. Hvordan har du det?
Jeg er i liv. Jeg vil ikke sige, at jeg lever. Men jeg er i liv, og jeg er på vej. Et bedre sted hen.
Her hørte vi Katrine Diez fra DR-programmet Gjenstart. Hassan, du fikk tak i boken til Katrine Diez, som vi snakket om siste uke, altså influencer-litteraturkritikeren som først ble tatt i plagiat, som mistet sin kjæreste Adam Prise, har skrevet en bok, og nå kan jeg si at den har jeg også nå lest. Men du mente at vi må snakke om denne boken igjen. Hvorfor det?
Altså, jeg har for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, købt en bog af en nutidig dansk forfatter, og glædet mig til at læse den. Og alene det, at der er blevet produceret en bog, som vækker min interesse på den måde, at jeg er villig til at gå ud og bruge 250 danske kroner på at købe den bog, er et...
Så 1000 norske og danskene.
det er en begivenhed, ikke? Og ja. Så har jeg læst bogen, og der er forskellige muligheder at læse den her bog ud fra, ikke? Altså, man kan læse den, som langt de fleste danske anmelder har læst den, og så kan man kritisere den. Man kan sable den ned, som det hedder på dansk, ikke? Altså, kritisere den for at være ureflekteret, dårlig komponeret, og så videre. Altså, anmeldelserne er virkelig voldsomme. Eller man kan læse den, sådan som jeg har gjort, som en moderne version af Tove Ditlevsen, altså det absolut tætteste, vi i dansk litteratur kommer på Tove Ditlevsen. Ikke?
Mm.
Den store danske forfatter, som blandt andet skrev den formidable bog Gift, hvor hun beskriver sine fire ægteskaber med nogle prominente, delvist prominente danske mediepersonligheder. Ikke? På den måde ligner de to bøger jo også hinanden, altså Katrine Dias bog I egen barm og Tove Ditlevsens Gift. Ikke? Og så kan man jo studere Parnasset eller elitens reaktion på den her bog, som egentlig minder meget om reaktionerne på Tove Ditlevsens bøger. Altså, hun var jo også udsat for ekstrem hård kritik i sin samtid, ikke? Hvor man mente, hun ikke var modernistisk nok, og hun gik for tæt på de personer, hun beskrev osv. osv. I dag bliver hun jo hyldet i USA, altså Tove Ditlevsen, og læst af... altså at anmelde de prominente medier, ikke? Og spørgsmålet er, hvad Katrine Dias fremtid er, den kan vi jo ikke, har vi jo ikke indblik i, men vi kan jo studere det her fænomen, altså som nu også er forfatter, ikke? Og har skrevet en bog, som faktisk er dybt bevægende, ekstrem reflekterende og selvkritisk, som jeg ser det, ikke? Og voldsomt sigende i forhold til vores samtid, og i forhold til, hvordan medierne ligesom behandler sine egne medlemmer af den herskende elite kontra de her udenforstående individer, som Katrine Dias i sin oprindelse selv til er, ikke? Eller tilhører.
Så jeg har ikke læst den her boken, derfor at jeg har ikke fået den til Sverige end. Jeg skal... får den nästa vecka. Så jag ligger lite efter er, men jag har läst väldigt många recensioner. Jag läste mesta Tove Ditlevsen. Det är väl ändå en ganska stor skillnad mellan Katrine Dias och Tove Ditlevsen, nämligen att Tove Ditlevsens litteratur går inte ut på att ta hämnd på någon. Men det gör ju den här boken, vad jag förstår, att hänga ut sina tidigare mäns sexliv på det här viset har ju inget allmän intresse överhuvudtaget. Och det är ganska aggressiv handling, skulle jag säga, att göra någonting sånt. Med detta, jag har inte läst boken, men för mig väcker den här diskussionen som är i Danmark nu, den är ganska intressant tycker jag, därför att det som händer är att i den här boken så kan Katrin Dias påstå massa saker om människor som kritikerna, recensenterna i aviserna, tidningarna inte kan nämna, därför att det är olika lagstiftning. Så det du kan säga en bok kan du inte säga en tidning. Det här är en genial marknadsföring också, därför att du måste köpa boken för att förstå vad det är de här kända männen har gjort. Och här, vi har samma lagstiftning i Sverige, och det är ju någonting som blir lite knepigt här. Jag skulle säga att den är en lagstiftning som är gammaldags, därför att den handlar om hur skönlitteraturen såg ut förr. Men idag så är ju skönlitteraturen extremt outspoken och gränslös och nämner namn. Det som tidigare var nyckelromaner är idag namn med namnsnämnande. Och det är, jag tycker det är ganska, ja, det är ett problem tycker jag. Men jag har inte läst boken som sagt. Men det är en principfråga här som jag tycker ändå är brännande.
Alltså jag kan inte se det hævnmotiv i den bog, jeg har læst. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, man synes er så forfærdeligt, som hun har beskrevet. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke.
Men at prate
ikke
om sine mænds sexliv, er ikke det ganske privat? Hvad findes det for allmän interesse af at vete, hvad Adam Price, som for svenske lyssnare skal vi sige, det er altså upphovsmannen bakom den danske serien Borgen.
Altså, han er jo en af de
største.
Han er en af de 10 mest magtfulde kultur...
Altså,
lad mig lige forklare, Åsa.
Ja.
Han er en af de 10 mest magtfulde kulturpersonligheder i Danmark. Ikke? Hun har haft en, som udefrakommende, en relation til den her centrale magtfigur i dansk kulturelite. Ikke?
Mm.
Det, den her bog illustrerer samspillet mellem dem, som er inde, og dem, som er udenfor. Og det har ekstrem stor værdi at beskrive det for os alle sammen, fordi det fortæller en historie, som ellers ikke kan komme frem. Ikke?
Det er helt...
De, fordi de seksuelle beskrivelser er så få og så uskyldige, at jeg simpelthen ikke forstår, hvad forarvelsen går ud på. Altså, der er utroskab, ja. Der er sex med flere partner og så videre, ja. Det er jo fuldstændig normale ting. Altså, alle mennesker har haft et... Mange mennesker har haft et sexliv, som har bevæget sig uden for den indbildte norm, at man ligger oven på hinanden i missionærstillingen i sit eget soveværelse. Altså, der er ikke noget at forarves over ved den her bog, som jeg ser det.
Altså, det som skiljer oss her er at jeg tycker ikke, at man skal skrive om folks sexliv. Men däremot om man at frilägga maktstrukturer er jo jätteintressant, särskilt av någon som vil in i de her maktstrukturerna og som själv også sitter på ganska mycket makt okay, i egenskap av kritiker.
Så har jeg et spørgsmål. Det er jo spændende,
og jeg glæder mig til at læse det her.
Jamen, så har jeg et spørgsmål. Hvad hvis sex er det centrale værktøj i magtrelationen?
Ja, altså, jeg tænker jo ändå at alle mennesker har et val. Man behøver ikke gå med på alt i en relation. Man kan sige så, det her vil ikke jeg.
Men hvis nu han havde, lad os sige, at han havde slået hende, at han havde udsat hende for fysisk vold. Det er jo også et valg for hende, om hun vil blive i en relation, hvor der er fysisk vold. Ikke? Men ville det have været legitimt at beskrive den fysiske vold ifølge dine
principper? Det blir det som er interessant her nu, derfor at ni vet någonting som har läst boken, men jag som bara har läst tidningarna vet inte det här. Och det är det som är så lumskt med hela upplägget.
Det synes jeg er ganske interessant du sier, Åsa, for der er vi tilbake til hvem er det som beskytter hvem. For om man leser kritikken, så er det som Hassan sier, jeg har også et helt annet bilde av boken etter å ha lest boken. Når jeg før leste kritikken, så var vi på en, altså jeg opplever det som at kritikerne er på de mektige menns lag for helt å si sikkert. At denne damen er gal og syk.
Ja.
Og det kan godt være at hun er, for alt jeg vet. Men det jeg leser når jeg leser det er, hva er det som skjer i et psykisk maktforhold? Og det er like mye seg selv hun beskriver. Men den beskrivelsen og den sårheten som det er, og den mistilliten som kan oppstå i et menneske, og den følelsen av at jeg vil så gjerne dette, jeg vil at jeg skal være din, men så merker jeg at det er ikke det. Og den redselen som ligger i det, og det hekte som er der. Jeg synes nesten det blir for enkelt å si at man har et valg. Jo, man, selvfølgelig har man et valg, men det er i noen situasjoner i livet så blir man en annen enn den man ønsker å være.
Okay, det vet jeg.
Og det å utsettes for, altså det å være i et sånt grep, kjennes, altså det er enormt sterkt å lese.
Mm. Nei, men det,
og i det ja. Bildet så tenker jeg at det forsvaret som de mektige menn her får, det blir bygd opp et vern rundt de, sånn at man ikke skal grave videre i dette og finne ut hva det er.
Gud, hvor er jeg glad for, at du siger det, Hilde, fordi det er også min fornemmelse. Ikke? Altså for eksempel i TV2's program Presselogen, der sidder de her prominente chefredaktører og taler om medieansvarsloven, at bøger som Katrine Dias burde underlægges de etiske regler for god presseskik og etik. Ikke? Altså, what the fuck? Ikke? Altså, er der ingen, der har øje for skævheden i de her, i denne her og de her magtrelationer, rent personligt, privat og samfundsmæssigt?
Men, men så det her er jo et jättestort dilemma, men framförallt at man kan sige olika saker i olika forum. Det är ju jättekonstigt, för det är samma kvinna och det är samma berättelse. Men om det har att göra med en bok eller en tidning så kan man inte säga det. Då är det väl, jag är den som vill att det ska vara så fritt som möjligt. Så hellre då att man ändrar lagstiftningen vad gäller tidningsjournalistik. Men då vet vi ju också att elden är lös vad gäller att påstå vad som helst. Om folk.
Mm. Altså, man er jo i Danmark underlagt straffelovens paragraf 264d, ikke, som forholder sig til det med at videreformidle private forhold. Ikke? Men ikke de presseetiske regler, som er sådan noget med forelæggelse og genmæle og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg mener, at forlaget burde have givet de forskellige personer, som optræder i bogen, en rimelig chance til at læse dette og reagere på det. Og det har de ikke fået. Og det synes jeg personligt er forkert, men det er jo min personlige holdning.
De fik læse på forhånd ret før.
Bittesmå uddrag et stykke tid før, ikke? Og så bogen så kort tid for inden, at det var umuligt at nå at reagere på det her. Og det synes jeg, jeg synes personligt, det er forkert. Altså, at det er forkert at forlaget at forholde sig sådan her til tingene, ikke?
Men det er interessant det å snakke om grensene for journalistikk og sakprosa, og den diskusjonen har vi jo hatt i Norge rundt denne boken Partiet, om Arbeiderpartiet som vi har snakket om, der altså to journalister har intervjuet 70 personer anonymt og skrevet bok, altså de har jo sikkert gjort mer enn det, men så det som skjedde var at forfatterne som til daglige journalister i Dagblad, de ble oppringt av mediepodcasten Tut og Mediekjør med Svein Tore Bergstuen og Eva Sandum. De to hadde ringt rundt til disse journalistenes, ja, kanskje kritikere, men først og fremst kolleger, og spurte de anonymt om å beskrive metodene, og kritisere kanskje metodene til forfatterne bak partiet. Så ringer da altså Svein Tore Bergestuen til journalistene, og forelegger de kritikken som har kommet anonymt. Og journalistene klikker i vinkel. De blir rasende for at podcastvertene faktisk har kommet med anonyme påstander. Altså, de møter seg selv i døren, vil man si.
Yeah.
Men det sier noen ting om journalisters, liksom. Altså, vi er så lite vant til å havne i mediekonflikt selv.
Exakt.
Det er pinlig.
Det er pinligt, og journalister blir liksom ikke granskade. Skal bare granske oss der. Nej, men det her var ganske avslöjande, men jag funderar mycket på den där boken Partiet som jag har börjat läsa. Det alltså journalister måste ibland eller ganska ofta använda bara anonyma källor för att komma fram till sanningar helt enkelt. Annars vill inte folk prata. Alltså det de avslöjar i den här boken är väl egentligen inget anmärkningsvärt. Det är bara det att det nu finns pratminus på det. Alltså att Arbeiderpartiet har enorma problem är väl
det vet vi.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Vi må innom litt en annen journalistsak før vi er på vei ut dørene her. Journalisten og forfatteren Henrik, vet ikke hvordan uttaler du etnavnet hans, Brandao Jønsson, ble kastet ut av studio fra SRs sending på P4-programmet søndag på P4 med Farah Abadi.
Henrik Brandao Jønsson. Det är en svensk journalist som har bott i Brasilien i 25 år. Han är korrespondent för Dagens Nyheter. En väldigt bra journalist tycker jag, skulle jag säga.
Och vad skedde egentligen här?
Henrik var inbjuden till en så kallad dilemmapanel i P4, alltså en systerkanal till den jag pratar i här. Där frågan var en lyssnarfråga. En tjej som heter Julia säger så här: min kille är dålig i sängen, vad ska jag göra? Och då så säger först Henrik att han har dåligt självförtroende, det är inte så svårt att bli bra i sängen, säger Henrik. Konstigt påstående tycker jag, att bara säga något sånt. Och sen så säger han så här: han behöver gå till en sexolog. Och då så säger de andra två kvinnorna i studien att det tror inte de att den här killen vill göra. Vilket jag också tycker är konstigt påstående. Och då så säger Henrik så här: han kan åka ner till Köpenhamn och köpa sig sex, för att det kan vara ett sätt att komma över liksom sina hämningar och sådär. Idiotiskt tycker jag själv, men lika dumt tycker jag att det är att programledaren då säger:
men jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer.
Är det så?
Ja, det blir för alldeles för jobbigt.
Ja.
Och jag tycker inte det är okej sagt att säga att tipsa någon att gå och köpa sex i Danmark.
Nej, okej. Okay. Tack för mig då.
Så att han måste lämna studion, och sen dess så har han bett om ursäkt, och sen dess har då programledaren i P4, hon har fått jättekraftiga applåder för det här. Vi är några som har kritiserat det, tycker att det man ska inte kasta ut folk som har en annan uppfattning än som den är helt bizarr. Nu har Sveriges jämställdhetsminister gått in och sagt att hon tyckte att Sveriges Radio agerade rätt. Så då har vi alltså en minister som går in och talar om vad public service ska göra, vilket jag också tycker är fel i det här. Henrik Branda och Jonsson har i talande stund inte hört av sig mer. Alltså är han försvunnen. Och nu frågar han vad ska hända med honom. Är han rökt för resten av sitt liv? Kommer han ha kvar sina uppdrag på Dagens Nyheter? Allt är en öppen fråga just nu när vi sitter här och pratar. Hur reagerar, vad tänker ni?
Ja, alltså det... Man ønsker åbenbart ikke en åben paneldebat med forskellige holdninger til... Altså, der er åbenbart meninger, som ikke er tilladt at have i dette program, ikke? Altså, ja, hvad skal man sige?
Han uppmanar till lagbrott, det er det som...
Jo, men det er jo ikke lov... Altså, hvis jeg siger til dig, Åsa, at du har købt en bil, du vil gerne køre 250 km i timen i din bil, det må du ikke i Sverige. Hvis jeg siger til dig, så må du tage til Tyskland og køre din bil, ikke? Så er det jo ikke en opfordring til lovbrud, fordi det er faktisk ikke ulovligt i Tyskland at køre 250 km i timen.
Det var en rolig jamfart.
Jo, men på samme måde, det har været ulovligt siden 1999 at købe sex i Sverige. Det er også ulovligt i Norge, men det er jo faktisk ikke ulovligt i Danmark. Altså, så han opfordrer jo ikke til et lovbrud.
Nej, men det är både i Norge och Sverige så är det så att män som köper sex utomlands, till exempel åker till Thailand eller åker till Köpenhamn, de begår ett lagbrott i Norge och Sverige. Så att, tyvärr så håller inte den där argumentationen.
Ah, okej. Okay. Så är det också olagligt för en svensk att köra hurtigt på motorvägen i Tyskland?
Nej, det är det inte. Det är det inte. Men här, det är ändå lite skillnad att köra en bil och att köpa en människa. Lite skillnad. Men jag funderar mycket över, det är ju så här, alltså, jag tycker att det är så intressant att i alla relationsspalter, relationsprogram, poddar överallt, så handlar det om att min kille är dålig i sängen. Aldrig att man har så här, min tjej är dålig i sängen, vad ska jag göra? Utan det är kvinnor här har ett svängrum att definiera liksom hur män är.
Ja, ja.
Hela tiden hur män är. Dumma, dåliga, värdelösa. Och det är som tidens tecken alltihopa. Jag tänker så här, om man aldrig får uppmana till lagbrott i radion, då måste man alltid säga att det Greta Thunberg gör fel, till exempel. Mm. Vi får aldrig säga så att jag stödjer civil olydnad, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är ganska mycket här nu som det handlar om i så fall. Utan i detta fall så är det som gör det specifikt det att det handlar om kvinnor. Och då blir det någonting annat. Då blir det skarpt läge på ett helt annat sätt.
Ja, det är mycket intressant. Och jag är glad för att du säger det, Åsa, inte jag. Men det är också för att man kryssar en moralsk linje här. Ikke? Det är moralsk olagligt, mer än det juridiskt olagligt. Jag har läst några uttalelser av Isabel Johansson, som är PhD i socialantropologi och adjunkt vid Högskolan i Kristianstad. Hennes forskning i prostitution och människohandel visar att kriminaliseringen av sexköp har gjort det mycket svårare för personer som säljer sex att mötas med deras kunder under säkra förhåll. Ikke? Så det har faktisk både ført til udskamning og langt større risiko, ikke? At gøre købet af sex ulovligt, ifølge hende. Ikke?
Se, vi har kritiseret Sveriges Radio her, så kan vi også kritisere NRK, som for nogle år siden havde en dokumentar fra netop massagemiljøer i Bergen. Massagesteder, som også antageligvis gjorde andre ting. Og det man gjorde der, var at vise disse kvinder, som jobbet på massageinstituttene, men man anonymiserte alle kundene.
Nej.
Det betyder att man då anonymiserade de som potentiellt begick ett lovbrud, men man visste fram de kvinnor som jobbar där och som jobbar säkert med väldigt många ting. Och så helt allmänlig massage.
Det är jätteknäppt. Alltså jag måste säga jag försvarar.
De blev fällt på det kan ni se, alltså det var en stor kritik. Men jag säger lite om vem har lov till vad? Det tänker jag att det har.
Ja, för mig är det nog viktigt att säga här ändå att i sak så står jag ju på programledarens sida i det här fallet. Jag är emot all prostitution, jag är emot all sexköp. Jag tycker inte att man ska köpa kvinnor. Eller män, inte någon, inte barn heller. Men jag tycker att man, jag tycker inte att man ska kasta ut någon från en studio heller. Jag tycker det är ett
nedgång. Men han blev kastad ut med en låt. Ska vi gå ut på den låten?
Ja, helt
klart. Vilken låt var det?
Ja, da man afbrød sendingen, så spillede man i stedet Lose Control med Teddy Swims.
I humor ju. Gratulerar till den musikproducenten, måste man säga.
Ja. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control?
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenske Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både Åg för NRK, SR och DR, där redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd och NRK Radio.